Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Ett perfekt verktyg att använda om man vill minska sin stress och förbättra sin sömn. Med guidade meditationer anpassade efter ditt specifika behov. Och på tal om sömn så har jag en väldigt spännande nyhet att introducera för er. Jag tillsammans med Mindfulness-appen har tagit fram en sömnberättelse som heter Visdomen från den blåsiga vägen. Det är en form av godnattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattsömn.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Allt för många drabbas av utmattningssyndrom eller utmattningsdepression. Jag är en av dem. Inte en gång utan jag har varit sjukskriven 2 gånger. Och jag vet hur lätt det är att inte se att den berömda väggen är nära. Jag vet att det är lätt att hamna där igen. Varför vi hamnar i en sån form av utmattning är såklart olika för alla. Men jag vet att många känner igen sig i symptomen, tankar, rädsla och vägen tillbaka. För att prata om just utbrändhet så vill jag bjuda in någon som har erfarenheten och som hittat en väg ut ur den och som även utbildat sig och i kombination med sin kunskap och erfarenhet vill hjälpa andra. Camilla Johansson var prestationsprinsessa på jobbet och även som förälder, för hon höll i fritidsaktiviteter, hon var klassmamma, ordnade klassfester och klassresor. Till slut så blev det för mycket. Camilla blev sjukskriven, gjorde sina förändringar i livet och i hur hon ser på sig själv och vad hon vill. Hon har skrivit boken Frihet att vara jag för att med sin väg och sina erfarenheter och de utbildningar som hon har gått kunnat hjälpa andra. Ja, välkommen Camilla. Säger jag faktiskt igen, för jag kan då erkänna för lyssnarna att vi hade lite tekniskt strul här innan. Och sånt händer ju, så vi tar det här igen. Vi ska prata om utbrändhet, vilket är lite roligt när en sån här grej med tekniskt händer. Att inte skapa stress kring det, utan vi båda bara lugn och ro, det här löser sig. Vi ska prata lite grann om hur vi kan se signalerna på att vi är på väg in i det och om att därmed bli sjukskriven och hantera situationen och sen vägen tillbaka. För du har ju skrivit en fantastisk bok, Frihet att vara jag, väldigt ärlig och... Jag som har själv varit utbränd tyckte det var lite jobbigt ibland att läsa. Men också väldigt bra, för den påminner om saker som man kanske lätt glömmer bort också. Men innan vi går in på och pratar om det här som också kan inspirera och hjälpa andra, så tänkte jag bara höra lite grann hur var ditt liv som gjorde liksom att du hamnade där du hamnade till slut?
Ja, så här i efterhand då, när jag har gjort reflektionerna bakåt, så har jag ju, jag har haft en dålig självkänsla med mig helt enkelt under hela min uppväxt, tror jag. Och utifrån det så har jag ju skapat mig strategier, skulle jag vilja säga, där mitt värde baserades utifrån det jag gjorde istället för den jag är. Och jag kan också se egentligen, det är lite så vi formas i skolan också. Att det är ju hela tiden det vi gör vi får premieringar för. Och det här har ju utvecklats med tiden. Och sen också när jag blev mamma så skulle jag ju vara den bästa hem- och skola bullbakemamman. Att det fanns som ingen hejd på. Det eskalerade för varje år helt enkelt att jag behöver göra. Jag behöver göra bra. Jag behöver göra prestationer. För då är jag någon. Utan dem, inget värde.
Ja, för du beskriver det så bra i boken tycker jag, när lite genom den här prestationsprinsessan, när du premierar så här, du får så mycket gjort och oj, har du gjort allt det här, och att det kickar igång det ännu mer, och man att du nästan ville göra ännu mer då.
Mm.
Att det liksom inte fanns något stopp.
Nej, men precis, och det är ju det. Det är ju ett fantastiskt rus. Alltså vi alla älskar ju att bli bekräftade. Men det här är ju drivkraften. Det är ju, pratar man yttre och inre motivation, så har vi yttre motivation. Jag blev hög av att höra från andra att jag var duktig, eller att någon sökte upp mig specifikt. Jag kommer till dig för jag vet att du löser det här. Ja, yeah. Bring it on. Det var ju fantastiskt spel. Jag lyssnade ju inte alls på kroppen, utan det var, jag blev fullskalig när jag fick den feedbacken.
Och just det här att du var så i jobbet och även som mamma, så det är ju fullt upp att bara vara mamma i vardagen. Mm. Men att ta på sig allt det här med klassmamma och ordna saker, det blir ju aldrig en återhämtning någonstans då.
Nej, absolut inte. Och jag tror, när jag var mitt i det här så tänkte jag ju inte ens tanken. Alltså, jag har aldrig någonsin reflekterat över vad jag höll på med. Utan jag var i det här hela tiden. Och när man satt på klassträffar eller fotbollsträffar med föräldrarna och någon frågade, ja, men nu skulle vi behöva ordna det där, så ser jag verkligen hur min hand direkt sträcker sig upp. För även där är ju någonting, ja, men hon är någon att lita på. Hon kommer att fixa det här. Hon kan sy ihop det här så att det blir bra för ungdomarna. Och så, även det ger ju en kick.
Och där någonstans är det ju någonting vi ska gå in på sen. För att det är svårt ibland att hitta, när sätter jag stopp för det här? När andras förväntningar på en och också sina egna förväntningar.
Mm.
Men du blev ju sjukskriven 2013. Mm. Eller var det då det small till? Hur lever du idag, så att med jobb, har du ändrat inriktning så att du kan balansera det idag?
Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag gjorde det inte på en gång, utan det har skett successivt. Det är lite som att jag börjar hitta de nya värden efter utmattningen. Men idag har jag faktiskt förmånen att få jobba med människor. Jag jobbar som coach och utbildare inom bland annat ledarskap och självledarskap. Så för min del så har ju, tittar jag på mitt liv yrkesverksamt och livserfarenheter, så är det verkligen som att jag knyter ihop säcken nu. Och så får jag börja jobba i rätt ände. Det är lite, jag kan hejda det här som jag inte kunde hejda i mig själv. Att jag faktiskt kan hjälpa andra med att börja med att titta på insidan. För det är ändå där vi behöver börja. Så jobbmässigt, absolut, det är ju en fantastisk gåva helt enkelt att få göra det jag gör idag. Sen har jag ju också, jag bor ju i Jämtland. Storstan, inte min grej riktigt. Jag älskar att åka ner för att få puls. Men jag behöver lugn och ro också, vilket jag inte tillät mig tidigare. Så att det här att vara i fjällen och gömma mig lite, liksom dra mig tillbaka från omvärlden och bara trampa runt på fjället, det är också en del som jag behöver tillföra mig hela tiden. Och sen ska jag inte sitta här och låta så här snusförnuftig, för att jag går fortfarande in i spiraler och blir liksom, jag blir så engagerad. Det är väl kanske min stora kille så här. Jag blir så engagerad av klienter och jag blir så engagerad i det jag gör, för jag vill så gärna bidra. Men det gör också att det ibland blir för mycket. Och det är lite som vi pratade om innan, att det är så roligt så att man glömmer bort lite ibland och bromsa.
Ja, för, och det vet jag ju så här, när jag hamnade i utmattning så är jag tillägga, men jag har ju så himla roligt jobb och jag älskar det jag gör. Och då sa han just att det är oftast det som gör att människor också hamnar i utmattningssyndrom eller depression, för att du gör någonting som du tycker väldigt mycket om. Så det finns liksom inte, annars är det kanske lättare ibland att så här, jag trivs inte, så jag vill byta riktning, eller att man känner det. Men att när man bara driver på för att det är så himla roligt, så jag gör det här också, jag gör det här med, så finns det liksom inget stopp. Så man måste försöka liksom hitta den balansen, och det är det vi kommer att prata en hel del om utifrån boken som jag har läst och som sagt, när jag läste den så var det lite jobbigt ibland.
Smärtsamt
härligt. Ja, men för att jag känner ju igen mig mycket. Mm. Och också som jag brukar säga med böcker som jag har skrivit, att jag har mina verktyg, men ibland glömmer jag ju bort dem för att det händer någonting som gör att jag bara kör på. Men då handlar det om att stanna upp och säga, okej, vad är det jag brukar göra för att hantera de här situationerna? Så får man ju stanna upp och påminna sig själv om, just det är det här.
Precis.
Så att det är ju, även om det, jag brukar säga, jag lever inte alltid som jag lär, men däremot har jag verktygen att komma tillbaka till det.
Ja. Jag skrev precis, eller det är ju några veckor sedan, jag skrev ett blogginlägg just om jag lever, eller att leva som man lär. Och jag har ju tänkt den tanken också, att jag, med tanke på det jag jobbar med, också den resa jag har gjort, och när vi pratar om verktyg, man är medveten om så mycket. Och ibland så försvinner ju de här verktygen, och sen är man liksom på väg på en avkrok. Men ändå så är det ju så där att jag vill ju ändå säga att jag lever som jag lär. För det jag hela tiden försöker eftersträva, det är att dels att må så bra som möjligt, men att också försöka utveckla mig själv hela tiden. Att bli bättre. Och jag lär ju faktiskt genom mina avkrokar mellan varven. Eller om jag går in i prestation och är det, oj, nu var jag visst här igen. Alltså det är också en lärdom. Mm. Så på så sätt...
Ja, men det är det ju. Och då är det mer att jag lever och lär.
Ja, ja, det kanske var ännu bättre.
Jo, men alltså det blir ju lite så. Mm. För att det får ju inte vara en... Alltså de här motgångarna ibland, eller när det blir rörigt, så är det ju någonting man kan lära sig utav det.
Mm.
Så det är kanske så jag ska börja säga, att jag lever inte alltid som jag lär, utan jag lever och lär.
Ja, och det är väl lite det livet är i stort sett. Att inte gå tillbaka för att gnugga in, alltså älta och slå på sig själv, utan mer se, vad hade jag kunnat gjort annorlunda? Eller vad hade jag behövt i den stunden? För där har vi ju en möjlighet att utvecklas. Då behöver vi ju inte uppfinna hjulet en gång till, göra om samma sak, utan hitta nya tillvägagångssätt helt enkelt.
Ja, exakt. Jag gör mina misstag, men jag behöver inte göra samma misstag hela tiden.
Nej.
Om vi går in och pratar lite grann mer om boken, för där skriver du till slut att det var ju ditt egna ansvar som faktiskt kunde göra någonting åt den här situationen.
Mm.
Hur fick du kraften att ta det här ansvaret? För ansvar kan ju också låta lite tungt, men det är ju ens egna ansvar att faktiskt göra någonting åt situationen för att se den också.
Precis. Jag tror egentligen... Och den har jag skrivit i boken också. Den absolut viktigaste insikten som jag kom fram till ganska så tidigt när jag hade blivit sjukskriven, det var att jag på något sätt kunde se att jag kunde inte skylla på någon att jag hade hamnat där jag hamnat. Det hade varit väldigt skönt faktiskt att peka på alla andra runt omkring mig och säga att det är den där fel för att jag mår dåligt. Men jag insåg ju det, att det här är ju någonting som jag har lyckats med helt själv. Glatt påhejad och såklart också, för det får vi ju inte glömma, att vi har ju ändå människor runt omkring oss hela tiden. Men när jag också insåg det, så vart det ju den här nyfikenheten. Ja, men okej, om jag har levt efter spelregler som har varit alldeles för tuffa, då borde jag ju också hitta nya sätt att faktiskt... leda mig själv till ett mer välmående liv. Eller åtminstone där jag är en viktig del i mitt egna liv. Och jag tror just den, för att med den insikten så vart det också den här känslan att jag kan påverka. Alltså jag kan faktiskt påverka mitt egna liv. Och det är ju i slutändan mitt ansvar. Jag kan inte sitta och vänta på att någon ska komma och ge mig en lösning. Eller... Jag helst, helt ärligt hade jag bara velat att någon skulle ha gått in och programmerat från början, programmera om, och så var allting bra. Men det var ju upp till mig helt enkelt. Sen är det klart att man behöver hjälp och stöd runt omkring sig, men att jag faktiskt själv kommer till den insikten att jag har en möjlighet att påverka och det är mitt ansvar att faktiskt ta det.
Där tycker jag det är så fint att man någonstans sagt att det ansvaret är ju någonting som ett ansvar som är för en själv väldigt fint. Alltså att kunna känna att det är ju faktiskt jag som får bestämma det här alldeles själv.
Mm.
Att göra någonting. Sen innebär ju det kanske ibland att jag ser att jag klarar inte det här själv. Mm. Men jag tar ansvar för att be om hjälp.
Precis.
Men det jag själv i alla fall kunde tycka var svårt, det var ju att när du är där, precis när det sker, och då är man ju så sjukt trött.
Mm.
Och svårt att tänka klart.
Mm.
Så jag vet inte, vad ska jag ta för ansvar i det här? Jag vet inte åt vilket håll jag ska gå åt.
Nej.
Vad gör man i den situationen? För det är oftast, menar det klassiska, folk glömmer var man parkerar bilen eller lagt nycklarna.
Mm.
Alltså när man inte ens kommer ihåg det, vad är de första stegen skulle du säga i det läget?
Ja, jag kan ju bara gå till mig själv och hur det var. Och om jag tänker om det hade sett annorlunda ut. Men det var just den här, jag fick ju ett utrymme någonstans. Jag blev ju sjukskriven. Det var ingen press ifrån Försäkringskassa eller liknande. Utan jag fick ju en tidsutrymme att bara landa. För jag visste inte heller, jag visste inte ens vem jag var. När jag inte kunde prestera, vem är jag då? Och vad jag ville. Jag vet, jag fick en fråga med mig. Jag tror det var från min beteendeterapeut. Om allt är möjligt, vad skulle jag vilja göra då? Och jag minns hur provocerad jag varit. Vad då? Allt är möjligt. Jag har ingen aning om vad jag vill göra. Det enda jag vill är att krypa ner i sängen och dra ett täcke över huvudet och ligga kvar där. Jag orkar inte mer. Men det är någonstans, om man pratar om acceptans eller tillåta, att kanske jag tror att jag tillät mig själv där att bara vara. Och jag hade ju en hund, tack och lov, som gjorde att jag gick ut i skogen. Jag orkade inte gå mycket för jag var otroligt trött. Men jag tog mig ut och bara satt på stubbar lite överallt. Bara satt. Jag vet inte ens om jag tänkte någonting. Men jag vill tro att jag där och då började landa i mig själv helt enkelt.
För jag vet flera som har blivit sjukskrivna som kanske i början är sjukskrivna ett par veckor.
Mm.
Och så säger man typ, ja men jag ska bara vila ett par veckor så jag är tillbaka sen.
Ja.
Man bara,
eller hur?
Nej. Och sen så blir det ju en sjukskrivning som blir längre.
Ja.
Därför att det tar ett tag att komma till den insikten också.
Oh,
för att du är i ett mönster av, ja men det här löser, bara jag får sova lite så är det okej.
Ja, precis.
Kan du känna igen dig i det?
Ja, gud ja. Och det här påslaget som är i kroppen, det är ju inget som försvinner bara för att man liksom hamnar hemma och inte kan gå till jobbet. Det blir nästan värre påslaget i början. För företaget man är på kommer ju gå under för att man inte är där. Och hur blir det för alla kollegor? Alltså det är ju så mycket som händer inombords. Så mycket tankar som väcker de här känslorna. Plus då rädsla. Men ekonomiska bekymmer kommer ju med det också med Försäkringskassan. Så att det är ju framförallt tid. Alltså det är så otroligt mycket, det är viktigt med att få utrymmet, att bara vara. Det låter ju otroligt så här klyschigt när jag säger det, men det är ju så. Och att faktiskt, har man möjlighet att vara i liksom skog eller natur, eller där det är åtminstone där lugnare runt omkring, inte så mycket intryck. Och att faktiskt tillåta sig själv.
För det är ju också någonting som hjärnan registrerar hela tiden omedvetet, att har vi en polisbil eller någon som bromsar in så har vi ju det här från långt tillbaka från tidernas begynnelse, att det blir ett påslag.
Ja.
Så därför pratar man ju mycket om det här med stillheten, men också att man i början kan känna en rastlöshet i stillheten för att du har ett tempo annars som... Ska man då kanske också sätta sig ner och ifrågasätta, varför känner jag mig rastlös i den här situationen när jag faktiskt sitter bara lugnt och stilla? Vad är det som skapar den här rastlösheten?
Ja, precis, och där tror jag ju också utifrån, och det var ju inte så att det skedde första eller andra dagen, det tog ju ett tag. Men när jag väl tillät mig egentligen, jag kunde inte göra så mycket annat än att bara vara där helt enkelt. Och när jag var ute och gick så var ju kroppen, jag var ju fysiskt begränsad, så jag orkade ju inte mata på. Den, ja, jag hasade mig fram rent ut sagt i skogen. Men det blev ju också, det är som att det sakta börjar ju stilla sig. Tankar går inte lika snabbt. Pulsen är inte lika hög. Och då blir det ju ett utrymme för dels att landa, men också för att reflektera. Och med det börja identifiera vad är jag går och säger till mig själv. Och tänker om mig själv. För det är ju, hur än vi vrider och vänder på det, så är det ju, det vi tänker skapar ju en känsla i oss. Och vi agerar ju utifrån det. Och det är ju att hitta de där, identifiera det som pågår inom oss. Och för min del hade jag att inte göra någonting. Då är man ju lat eller oproduktiv. Jag gick ju och gömde mig. Jag var ju livrädd att någon granne skulle träffa mig. För vad ska jag säga då?
Jag gör ingenting.
Nej, det gick ju inte. Kände som jag snyltade på samhället för att jag liksom var tvungen att vara sjukskriven. Jag gjorde inte rätt för mig, rättare sagt.
Och till och med där så finns den här prestationsgrejen.
Ja.
Att fast det är precis det du ska göra för att kunna vara i samhället sen.
Ja.
För samhället.
Precis.
Så ändå kan man känna att en lite grann en skuld gentemot att man går runt och inte gör någonting.
Ja. Och jag tycker ändå att det säger ganska mycket om hur man ser på sig själv också. Mm. I de här situationerna och utifrån där jag befann mig. Att jag inte ens var värd en återhämtning. Bara det är ju.
Vilket är det faktiskt det viktigaste. För att stresspåslag är ju bra att få toppar av. Mm. Men inte ha det hela tiden. Och återhämtningen gör ju att vi kan vara fokuserade när stresspåslagen kommer.
Precis.
Men ligger stresspåslaget hela tiden så hämmas vi ju.
Mm.
Men där tänker jag just där du pratar om att det är det egna ansvaret. Och om man jobbar tillsammans med väldigt många, liksom, har många kollegor och en chef. Och de ser att det kanske inte, man är riktigt klar och man glömmer vissa saker.
Mm.
Så säger du fortfarande att det är ju inte liksom deras ansvar. Men vad kan man göra som kollega och chef ändå? För att kunna finnas där för den personen och också kanske hjälpa en att se det. Även om det är det egna ansvaret återigen.
Mm.
Men ibland så ser man det ju inte själv.
Nej, precis. Och jag har ju tänkt så otroligt mycket kring det där. Just för att om chefen hade till exempel tagit ifrån mig arbetsuppgifter. För att det var för mycket. Jag tror där och då så hade jag tolkat det väldigt fel. För då hade jag nog inte varit bra. Om jag inte liksom, då blir jag ju fråntagen saker. Vilket innebär att då gör jag nog inte ett bra jobb. Men det är klart att då är det ju uttryckligen. Vad är anledningen till att vi gör det här? Och på samma sätt som mina kollegor. Jag hade ju min chef på annan ort. Men jag hade ju kollegor nära runt mig. Och de flaggar ju ändå tidigt. Att nej, men jag tycker du jobbar alldeles för mycket. Eller de kunde ju ändå tala om det de såg. Och att det här, att det inte är hälsosamt. Men jag tog det ju fel. Alltså jag tog det ju som något positivt. Att jag var riktigt duktig.
Men kunde du se det som att de ändå sådde ett frö. När du senare kom till det här att du faktiskt inte mådde bra utav situationen?
Ja, det kom ju egentligen först när jag hade blivit sjukskriven. Det var ju då som jag kunde, och alla år efter också, som det har ju successivt kommit att det var ju, jag mådde ju egentligen inte bra överhuvudtaget. Det var ju en fruktansvärd anspänning jag gick med hela tiden. Och jag har tänkt på, vad hade jag behövt? För hade jag behövt gå hela vägen in i väggen helt enkelt. Hade det funnits andra sätt att jag hade liksom tagit till mig. Och jag tänker lite grann på min egna bok. Just de här tankevurvorna, alltså alla tankar som jag ändå delar i den. I det jag trodde och kände och tänkte kring saker. ja, men om, kanske något åt det hållet. Mm. Eller kanske i förebyggande syfte att man hade fått gått hos en beteendeterapeut. Jag hade en jättebra beteendeterapeut. Att det finns, att man kan jobba i förebyggande utan att man, utan den här utpekningen. För det är ju, vi är ju alla olika och anledningen är ju olika till varför vi blir utmattad. Men om jag utgår från en prestationsprinsessa så är det ju väldigt, väldigt svårt. Alltså det känns, jag skulle inte vilja bli fråntagen saker för jag hade inte förstått det. Men kanske fått hjälp att titta på beteenden. Det som faktiskt var väldigt osunt hos mig. För det är ju det handlade om för min del.
Och just där varför prestationen var så viktig. Att komma till punkt med det. För det var ju någonstans att självkänslan, alltså den du är, som saknades.
Ja.
Och hade du, tror du att om du hade fått mera då förståelse för den du är och att du kände att jag är bra som jag är också och inte bara det jag presterar, tror du att det hade varit lika stor risk att hamna i prestation, alltså i utmattning då, det här med prestationen, om du hade varit tryggare i dig själv?
Nej, men jag tror inte att jag hade, jag tror inte att det hade behövt gått så långt i alla fall. Jag var ju helt gränslös på så sätt att det fanns inget stopp. Jag kunde alltid göra mer, kunde alltid göra lite till. Och också kopplat till det här att, ja, men vem är jag utan det jag gör? Det fanns ju liksom inte. Så att och hade jag haft den tryggheten på samma sätt som jag kan känna mig väldigt trygg i mig själv idag, så hade jag ju inte idag hade jag inte drivit mig på samma sätt. Nej, det är inte värt det. Mm. Verkligen inte. Det är andra saker som är viktigt för mig. Så det är klart att självkänsla och egenvärde hade ju varit viktigt. Mm. Tänk om det ingick i skolvärlden.
Verkligen, verkligen. Men en annan sak som du också skriver om som jag tycker är så himla bra, det är det här att man pratar om att jag måste istället för att jag vill.
Ja.
När kom du till den insikten?
Det var väl egentligen inte ens under sjukskrivningen, utan det har nog kommit liksom nu åren efter. Och ju mer jag har bearbetat och när jag skrev också, så har det ju varit, har det ju tydliggjorts saker. Jag använder fortfarande måste ibland, men jag kommer ju på mig själv att det inte är något roligt och använda det. Vissa saker, eller jag borde är ju också så. Men att jag vill. Det är nog på senare år tror jag som jag har liksom börjat urskilja det mer.
För det tror jag är en sån grej om man kommer på sig själv, det just det här med måste.
Mm.
Att då vi pratat tidigare med i ett något poddavsnitt här, som att vikten av att bara byta ut det ordet.
Mm.
Att även om man är på jobbet och jag måste göra det här, ja, fast vill jag det.
Mm.
Och ibland kanske man måste göra vissa saker för att det ska bli gjort. Men jag vill ju göra det för att det ska bli gjort.
Ja.
Så att det finns ju en positiv energi i det kanske. Och inte så stresspålagd energi. Även om det egentligen är samma sak. Men det kommer från mig.
Ja.
Är det det som är liksom den skillnaden som du ser idag när du pratar om att jag vill och jag måste?
Ja, jo, för måste är ju ett negativt laddat ord. Eller det är förknippat med krav för min del. Och krav, liksom, nej, det blir lite negativt. Att vilja blir ju en annan känsla i. Men sen är det ju också att jag behöver alltid ställa mig frågan när jag ställs inför en situation. Vill jag det här? Eller gör jag det för att jag tror det förväntas av mig? Eller att jag vill verkligen stämma av så att det kommer ifrån mig. Det som du säger, vissa saker kanske vi behöver göra. Även fast vi inte vill. Men jag vill ändå göra en avstämning med mig själv. Ja, men vill jag verkligen det här? Eller är det någonting annat jag skulle behöva just nu?
Mm. Och ibland också att den här, jag behöver göra det här. Och så stämmer man av med sig själv och säger, ja men jag vill göra det nu. Mm. För att då slipper jag göra det sen.
Ja.
Alltså så här att man ändå, då har man ändå gjort ett godkännande i sig själv på något sätt.
Precis, för att då kan det ju bli någonting som man gör för att sen kommer den här sköna känslan efteråt. Att, ja, men om man pratar struktur, alltså jag gör det här nu, för sen får jag utrymmet för det här. Mm. Bara det är ju också en, tycker jag, en skön känsla. Det blir ju alltså mentalt att man ställer in sig på att japp, nu tar jag tag i det här, för sen då kan jag göra det här.
Och där tänker jag också så här, för det finns ju många som man kommer liksom in i livet och så rullar det bara på. Och där skriver du också väldigt ärligt att jag nöjt mig med ett liv jag inte ville leva.
Ja.
Och kunde du se det då?
Nej, jag skulle vilja säga att jag hade som ett gnag i mig. Jag är jättesvårt att göra det här väldigt tydligt just nu. Men det har varit som ett gnag i mig. Och egentligen, det är först i efterhand som jag kan känna, att, eller jag kan se skillnader på hur det är att må bra på riktigt och hur det är att inte må bra. För det blir ju det här, man vänjer sig ju vid tillstånd, och att utåt sett så borde jag ha mått skitbra. Alltså, jag hade ju ett bra jobb, jag hade ju hus, barn, kombibil, hade det bra ekonomiskt, och vi kunde liksom resa som vi ville.
Ja, men just att man nöjer sig då med det livet, för det, ja, tror jag att det är många som gör, att ja, men jag har ju ett bra, jag kan inte klaga för jag har ju allt det här.
Ja.
Men är det jag vill?
Ja, precis, och frågan var ju om jag liksom kände det då, och det jag tror inte att jag kan inte säga så här att jag bara, nej gud vad jag mår dåligt. Nej, men däremot så minns jag en kompis brukar vara ute och gå och prata med varandra. Och vi sa ofta, men ska det verkligen behöva vara så här? Ska det se ut så här nu tills vi blir pensionärer? Och där fanns det ju ändå någonting. Vi har ju ändå känt och tänkt att det kanske inte, vi trivs inte riktigt där vi är. Men sen vad det finns för alternativ, där har jag aldrig varit och snosat. Utan det blir mer ett konstaterande och man vänjer sig vid ett tillstånd.
Vad tycker du man ska göra om det är någon som är ute och går med sin kompis och säger precis så där? Vad ska man tänka då? Att just där ifrågasätta också, varför säger jag så här nu?
Ja, och återigen är det ju någonstans att faktiskt ta sig den tiden att stanna upp och fundera på, alltså, hur mår jag egentligen? Den tycker jag är superintressant. För att hur många gånger går vi verkligen och känner efter? Hur mår jag egentligen? Känner jag mig tillfreds? Känner jag mig lugn? Är jag lycklig? Kan jag känna det här bubblet inombords? Vi har ju ett känslosystem som verkligen kan visa oss att det är välbefinnande känslor eller att det är mer dränerande eller negativa känslor. Så det är klart att jag tror vi behöver stanna upp mer. Jag tycker att det snurrar fort.
Men är vi, alltså jag kan tänka ibland att vi kanske inte ens är så bra på att ge oss den lilla tiden på dagen att ens ge oss själva den, alltså egna tiden. Nej. Att reflektera. För att det är så mycket som snurrar så att du hinner inte ens stanna upp att tänka efter.
Mm.
Och där handlar väl också om lite grann att frigöra sig tid.
Mm.
Jag är ju väldigt morgontrött till exempel, så skulle gärna sova jättelänge, men har ju börjat frigöra mig tid nu på morgonen genom att jag går och lägger mig lite tidigare och sen så går jag upp tidigare.
Mm.
Och de två timmarna på morgonen som jag får gör ju att dagen blir helt annorlunda.
Mm.
För jag har ingen stress över att jag måste hitta tid för mig själv eller reflektera eller bara vara.
Mm.
Utan det har jag redan fått på morgonen.
Mm.
Nu vet jag att allas liv ser olika ut. Jag har inga småbarn längre som vaknar 6 så att jag måste gå upp 4. Men att ändå försöka, hur ser du på det med vikten av att ge sig i en sån situation när det kanske är att man nöjt sig lite över livet, som är att hinna med att ge sig den egna tiden att reflektera lite?
Mm. Nej, men den är jätteviktig, och på så sätt är det ju en otrolig sorg att, jag menar, han ju blir 42 år innan jag faktiskt börjar ge mig själv det utrymmet. Så att den är ju jätteviktig. Och jag tror också det där att oavsett hur mycket vi har, den tiden vi ger till oss själva, om det så är en timme per dag, det är inte mycket egentligen. Vi kan säkert få till det någonstans. Men att ge sig själv den, det tror jag vi har igen.
Och där kommer väl egentligen också det här ansvaret in, att jag vill ta ansvar för att jag får den tiden. Men om den tiden inte finns så kanske jag kan be om hjälp.
Ja.
Alltså, lever du med någon och du känner att jag behöver den här tiden på eftermiddagen, att kommunicera att jag skulle behöva gå ut och gå nu, kan du ta barnen?
Ja.
Och att man lägger upp kanske till och med ett schema för det.
Mm.
För jag tar mitt ansvar över att jag behöver min tid, men jag behöver också be om hjälp för att kunna få den tiden.
Mm.
Är det en sån konkret grej till exempel som man skulle kunna göra? För att det är ju för många väldigt svårt att frigöra tid.
Ja, ja men det tycker jag. Och sen tänker jag lite, vi lever ju också i en värld nu där det är lättillgängligt det här med sociala medier och liknande. Och att faktiskt, det är ju intryck. En del använder ju det för återhämtning. Att bara liksom ligga och slöskrolla. Och nej, det är fortfarande intryck för hjärnan. Alltså vi stimuleras, utan hellre titta på dagen hur många minuter vi kanske gör det. Där har vi en tid som vi faktiskt skulle kunna lägga till oss själv.
Ja, för där fokuserar man ju på vad andra gör, inte på vad man själv gör.
Ja, ja men precis. Och det är så jäkla viktigt att ge sig själv den tiden. Ta det ansvaret, för det är ingen som kommer göra det åt en.
För vad skulle du säga är alltså vad hade du för varningssignaler för att man ska, vissa kanske vet, nej men jag är inte på gränsen till att hamna i där. Men
det trodde inte jag.
Nej. Men det är många kroppen säger ju ifrån många gånger och det, vad hade du för varningssignaler?
Oj, jag hade ju väldigt många. Jag skulle vilja säga att redan det måste ha varit 4-5 år innan jag varit sjukskriven, så var jag ju flera gånger till läkare för att jag hade hjärtrusningar, hade mycket magkatarrer, begynnande magsår hade jag en period som jag brottades med. Så det var ju tidiga tecken. Det var ju som sagt 4-5 år innan jag varit sjukskriven. Och sen var det ju såklart det här att inte kunna fokusera. Alltså jag hade svårt med att hålla fokus eller att vara närvarande. Det är ju som när jag var hemma så tänkte jag på jobbet och allt som skulle göras. Så att jag var ju som egentligen aldrig närvarande. Man glömmer saker, är ju en klassiker. Glömmer koder. Som du säger, man glömmer vart man har parkerat bilen. Men en sak också, det var nog 1,5 år innan, det var ju, jag sprang, löptränade på morgnarna. Det var en fantastisk fin start på dagen. Och där är ju också en sån, som du pratade om, det här att sätta tiden på morgon. Jag har ju haft hund, vilket har varit en otroligt värdefull tid. Men som prestationsprinsessa så blev det ju det här att jag skulle jaga. Alltså nu har jag en timme på mig, ska springa så fort som möjligt, ta mig så långt som möjligt. Och så vart det en som en inre tävling i det här. Nu stack jag iväg igen, så att vart var vi?
Nej, men vi pratade ju om varningssignaler.
Ja, precis. Men då märkte jag att jag började få mjölk. Alltså jag hade mjölksyra i kroppen. Kroppen återhämtades inte. Och jag kunde ta paus ifrån träningen under liksom längre perioder. Men det hjälpte inte. Jag hade ständig mjölksyra i kroppen när jag gick eller när jag sprang. Det är som att den inte svarade på träningen. Så den var ju också ett tydligt tecken. Sen när det började närma sig, så var det ju den här irritationen och tålamodet som minskade. Och jag älskade ju människor. Alltså jag tycker om människor. Jag tycker om möten med människor. Och jag hade ju ett jobb som innebar att jag hade liksom kontakt med kunder. Och helt plötsligt efter ett tag så tyckte jag att de flesta var idioter kommer ju med oerhört konstiga frågor. Alltså, toleransnivån för andra sjönk nog rejält. Jag har varit irriterad. Jag tyckte de flesta var lata och korkade. Och det är så inte jag. Att liksom se så på människor. Men det vart också en... Allting byggs ju på.
Men tänk vad många varningssignaler ändå som dyker upp och som man hittar en så här, ja men det kanske beror på det här. Eller?
Ja.
Att man ursäktar sig för dem. Ja. Och kroppen bara, vänta nu, okej, nu testar jag nästa grej då och se om du kan lyssna på mig nu.
Ja men precis. Och jag vet att jag hade ju en strategi i det var ju att den hade jag ändå förmågan att se att ja men det är lite mycket nu. Men bara när jag har gjort det här då blir det lite lugnare. Men det blir ju aldrig lugnare. För när man har gjort det där, då är man ju redan inne på något nytt.
Och det pratar man ju mycket om när man läser om hur det var på savannentiden och hur vi levde då.
Mm.
Att det var någonstans jag läste att om det var liksom en jakt som höll i sig liksom i 5 minuter, en intensiv jakt för att ta det djuret, då vilade de i 2 dagar efteråt för att återhämta sig.
Ja,
medan vi har ett projekt och innan det projektet är över så har vi ju faktiskt börjat med nästa. Ja. Så man jobbar lite parallellt i slutet för att kunna liksom, så den här återhämtningen att komma ner och sänka våra stresshormoner finns ju inte.
Nej.
Och det är ju inte kroppen ämnad för.
Och hur, jag tänker också det, om de vilade 2 dagar, vi har kanske en helg då, 2 dagar, men vad gör vi på den helgen? För den brukar ju oftast också vara väldigt uppstyrd med aktiviteter, även om det är roliga saker. Mycket intryck. Mycket liksom interagerande med andra. Hur vi än vrider och vänder på det, även om det är roligt, så är ju inte det återhämtning. Inte på det sätt som jag tror vi faktiskt behöver. För det är ju hjärnan behöver ju få vila.
Mm. Och det hände ju i helgen faktiskt, som det har varit väldigt mycket och mycket roliga jobb och sådär, så att, men sen kom lördagen och så hade jag en dag där jag inte hade någonting planerat och var, jaha vad ska jag nu då? Alltså jag var liksom i ett högt tempo.
Mm.
Men undrar, gud jag har glömt bort att säga till kompis att jag faktiskt är ledig idag, ska vi hitta på någonting? Och så satt jag liksom nästan och sådär sökte efter, jag måste ju göra något, tills jag kom under fum med när jag liksom efter ett tag har varit ute, och jag är ju hund då.
Ja.
Som du var, man kommer ut och går. Mm. Var ute och gick en timme och så frågade jag så här, men vill jag göra någonting?
Mm.
Jag bara, nej, jag vill inte göra någonting. För jag vill har alltid velat vara väldigt mycket med människor och med kompisar och passa på när jag är ledig.
Mm.
Fast det jag vill och behövde idag, då i lördags, det var ju att faktiskt inte göra någonting och vara med mig själv. Men det tog liksom halva dagen innan jag förstod det.
Mm.
Och kunde gå ut just på Instagram och säga, vad gör alla idag? Ja. Åh, de har kul. Men just det, jag har ju inte glömt att säga till att jag är ledig. Istället för att säga, men hade jag orkat vara där? Att också ställa mig frågan.
Ja.
Hade jag orkat nu att vara i ett gäng på en middag? Åh, nej.
Nej.
Att våga ställa sig frågor kring det.
Ja, ja det är jätteviktigt. Och dels ställa frågorna men också svara på dem.
Ja, exakt. Jag ställde frågan som bara, nej, jag har inget svar.
Jag checkar ut.
Ja, nej, men också vänta in svaret.
Ja.
Det kanske inte kommer direkt.
Nej, precis. Och sen tycker jag att det är just intressant, för jag kan ju också känna där om jag inte har någonting planerat, och jag försöker verkligen ha, jag gillar att inte ha någonting planerat. Numera tycker jag det är jättehärligt. Vet att jag får göra precis vad jag vill av dagen.
Mm.
Men ibland kommer den här rastlösheten i att jag borde göra någonting. Och lite som du säger, man kollar runt lite, vad gör andra just nu i det här? Och den här tycker jag är intressant när den kommer. Vad är det som pockar på här då? Är det den här att jag känner mig onyttig för att jag inte gör någonting, för att jag inte gör någonting roligt med andra, eller vad beror rastlösheten på? Och många gånger har det handlat om att det är just vilan jag behöver. Jag behöver bara landa och vara.
Och jag tror också många kan känna, jag blir inte vald. Alltså så här, de har roligt, men varför har de inte ringt mig? Alltså att man har ett behov av att känna att man är omtyckt.
Mm.
Och när man ser att andra gör saker så skapar det en stress i sig, men skulle jag väl att bli vald idag på den här middagen, Nej, det hade jag inte i alla fall. Så sluta lägga fokus på det då.
Ja.
Att vi lägger fokus på rätt saker i vad vi själva behöver.
Ja, precis. Då, för då hade man ju ställt sig inför dilemmat att men kan jag tacka nej? Undrar vad de tycker om mig då.
Ja, men jag tänker också lite grann, vad säger din omgivning kring, för det är ju en sak att man själv gör stora förändringar och att man liksom vill ha mer tid för sig själv. Dels när man är i utbrändhet eller när man är stressad så påverkas ju omgivningen. Men sen också när man ska förändra saker så påverkas ju också omgivningen. Vilket egentligen inte ska spela någon roll, men man måste ändå ta in det för att det blir ju en förändring för andra också.
Ja.
Hur ska man hantera det? Gäller det att vara tydlig eller ska man bara sätta sig själv först? Alltså, hur har du gjort för att hantera omgivningen?
Nej, men dels så är det ju faktiskt att våga kommunicera det, och det har ju varit en av mina största utmaningar, för det handlar ju om att uttrycka mina behov och mina önskningar, och det är ju inte det som har legat högst upp på min priolista, utan jag har ju alltid satt andras behov och önskningar före. Men det är så viktigt att faktiskt kommunicera det, att uttrycka det, att faktiskt säga det här behöver jag just nu, det här vill jag för att det här mår jag bra av. Sen är det ju såklart, det får vi aldrig glömma, även om vi gör positiva förändringar, för att när vi liksom ser till att ta hand om oss själv så kommer det att påverka omgivningen, och det kanske blir gnissel och liksom stök runt omkring, men många gånger handlar det ju om deras rädslor, att vem kommer hon att bli nu?
Ja.
Kommer det inte bli som det har varit förut? Men när de också ser skillnaden, att du faktiskt börjar må bra, du kan vara mer närvarande i samtalen, du till och med ler och du kan slappna av, så gör det ju också att det gynnar ju även omgivningen. Så jag tror just det här att på något sätt se att när vi ser till att ta hand om oss själv, så är det ju faktiskt någonting som gynnar vår omgivning också. Kanske inte direkt, men på sikt kommer du göra det. För det vill bara gå till en själv. En människa som mår riktigt bra är ju fantastisk att få ha runt omkring sig. Oavsett vad den säger eller gör. Man bara känner ju välbehaget hos den människan.
Mm.
Och det är lite så jag tror också. Det är lite mindset där också. Men det är ju viktigt att faktiskt uttrycka det. Det här behöver jag.
Jag tänker också för vi som har barn att det är också viktigt att visa dem att ge sig egen tid vill ju jag att de också gör och sätter sig själva i fokus. Och precis. Då vill man ju vara en bra förebild i det.
Ja.
Vilket man kanske då inte har varit tidigare på det sättet.
Nej.
Utan man kanske varit förebild på andra sätt. Men just det här att nu när du pratar om det så kommer jag på, för att båten som vi har nu, det ligger här i Stockholm.
Mm.
Och för mig är det som har en liten sommarstuga. Jag kommer mer ligga och bryggsegla än vara ute med den.
Ja,
därför att det blir för mig ett andningshål.
Mm.
Det är liksom 5 minuter från där jag bor. Men så fort jag kommer dit så släpper liksom allting.
Mm.
Och då så skulle jag egentligen då sitta och förbereda för oss den här intervjun igår kväll. För jag jobbade på dagen. Men då åkte vi ner och käkade i båten, jag och sönerna. Och sen ville de spela kort.
Mm.
Och det var så mysigt för det började regna ute. Och jag hade ju någonstans så här, nej men jag måste ju åka hem och förbereda det här. Måste.
Ja.
Men så hann jag tänka till att om jag gör det här imorgon bitti och går upp lite tidigare så kan jag ju sitta kvar här i lugn och ro. Så där hann jag liksom ge mig den tiden att tänka om. Mm. Men det intressanta var att då säger ändå mina söner, för jag har sagt att här kan ni också vara när ni vill.
Mm.
Men jag har bestämt mig också för personligen att det här är min plats att få vara själv.
Mm.
Och då säger han, ja men jag tror att jag kan vara här ganska mycket de här 2 veckorna. Och då är det som förälder jätterätt att säga, det är klart att du får. För jag vill att de ska ha allt. Ja. Men också stå kvar i att jag behöver det här.
Mm.
Och då säger det att du får jättegärna vara här med mig om jag är här. Eller när jag behöver vara själv så kommer jag säga det. Så om inte jag behöver vara själv och vara här så får du jättegärna vara här.
Mm.
Och är jag borta så var här hur mycket du vill.
Mm.
Men det var så svårt egentligen att så här, ska jag ta det här? Ja, det ska jag. Och han tittade på mig och sa, ja, men det är lugnt.
Ja.
Och ändå tror jag att han ska liksom typ bli besviken.
Ja.
För att jag tror någonting att någon annan tänker om mig.
Ja.
Istället för att våga kommunicera. Och så får man ju mötas i det då.
Precis.
Men det finns en rädsla av, och lite grann det här som du är inne på i boken, att anpassa sig efter andra.
Ja.
Jag har ju skrivit, om det är min bok, att man anpassar sig eller är följsam.
Mm.
Men du har ju också varit i en väldigt stor sån anpassningssituation.
Ja.
Hur gör du idag när du kommer i de situationer när du är på väg att anpassa dig?
Ja, jag skiftar färg.
Skiftar färg.
Kameleont. Nej, men det är ju samma där egentligen. Att dels handlar det om kanske att välja situationer. Det här, ibland kan jag känna att ja, men jag väljer mina strider helt enkelt. Det är liksom, det gör ingenting om jag följer här. För jag tycker också att det är en gåva, den här anpassningen, flexibiliteten i liksom möte med andra. Att jag helt enkelt, ja men här kan jag följa. Men jag behöver alltid stämma av med mig själv, samma där. Det är ett ständigt liksom dialog med mig själv. Att ja men är det här ens jag? Vill jag det här? Återigen, mår jag bra i det här? I den här konstellationen? Och om jag känner att jag inte gör det och jag inte behöver vara där, nej, men då går jag inte in dit, helt enkelt.
Men blir det inte det, kommer jag på nu, att som jag själv har varit fascinerad över det här med anpassa och att jag tillsammans med min kompis Mia då började prata om att vi skulle vara följsamma istället. Och bara tänka följsam istället för anpassa. Om man är i relation, en ny relation till exempel, och så vill han göra någonting som jag tycker är jättetråkigt, men jag anpassar mig väl då.
Ja.
Då blir det lite grann som måste. Alltså så här negativ ton.
Ja.
Men om jag tänker att jag är följsam och lite nyfiken på det han vill göra och jag testar att haka på, så gör jag lite mer utifrån jag vill.
Ja, ja men det är väl egentligen något annat, för då blir det ju sådär, det kanske är någonting som man inte har gjort, eller att det är nyfiket och man gör det tillsammans.
Ja, eller också att jag är följsam med någonting som han vill göra, för att jag vill göra det nu, för jag vet att han tycker att han blir så glad då.
Ja.
Och det gör mig glad. Det kan ju också vara en sån grej att, för det tycker jag är härligt att göra ibland också, för han gör det för mig.
Ja.
Då blir det ju ändå att jag är följsam och vill än att jag måste anpassa.
Ja. Jo, men
jag tänker.
Ja, men det är det känns som det är en helt annan känsla i det, för så är jag också. Det är klart att för då känns det som att jag bidrar också med någonting. Alltså jag är en del av om hans värld då. Alltså han bjuder ju in mig i sin värld. Det är klart att jag vill kliva in och ta en del av det. Mm. Det ser jag inte som en anpassning.
Nej, precis.
På det
då är man ju
sättet.
Mer följsam. För du säger ju också vill där.
Ja,
och då blir man ju följsam.
Ja, bra ord, följsam. Men jag tänker då, om det är då att det sakta styrs åt att bara bli den typen av aktivitet. Så jag börjar tumma på mina saker som jag tycker om, och att kanske personen aldrig kommer över med till min värld, då har jag ju helt plötsligt börjat anpassa mig in i den världen och kanske tappat, förstår du, mina
ja, precis,
egna
men då gör
intresseområden.
Du inte alltid, då prioriterar du inte alltid just det du vill.
Nej.
Och då blir man ju inte...
Nej, utan då blir det också att jag blir anpassar mig efter personens intressen och rytm, såklart. Och det är ju som ett givande och tagande, och ibland kan det ju vara så att nej men idag känner jag faktiskt för att göra det här, men vi kan ju träffas sen.
Men just också det här, ställa frågorna till sig själv och svara på dem.
Ja, precis.
Och kanske också agera ut efter svaret.
Ja.
För det är ju det, vi kan ge ett svar ibland, men vi agerar inte ut efter det.
Nej.
Jag vill göra det här istället, men jag måste också, jag vill ju också göra
ja,
det.
Precis.
Så att man också agerar på sitt svar.
Ja. Och där är det också någonting, när vi väl börjar göra, för att om vi är van kanske att finnas för andra och göra för andra, men när vi ska börja välja oss själv, så är det ju inte så att första gången kommer det ju inte kännas något skönt alls. Vi kommer ju sitta och slåss med våra liksom dåligt samvete och det här gidret som drar igång i huvudet, och det blir egentligen inget roligt alls att göra det själv. För att vi har gnugga in så mycket skuld i oss. Men att fortsätta göra det ändå. För varje gång vi ändå sätter gränser och har lyssnat till att jag vill det här, så kommer det ju också bli lättare. Så är det med allt. Vi måste ju öva. Mm. Och vi behöver öva även i det.
Så att känns det lite obehagligt i början, så fortsätt ändå.
Ja.
För det är lite grann som du pratar om också, väldigt viktigt, det här med att skynda långsamt.
Mm.
Att den tanken förändras inte på en gång.
Nej.
Utan låt det ta tid. Mm. Men också den återhämtningsprocessen, att lite grann som jag kunde tycka var svårt, att jag känner ju inte vad jag vill. Alltså man försöker känna efter. Men jag var ju till exempel väldigt platt i mina känslor. Jag tyckte ingenting var kul, jag tyckte ingenting var tråkigt. Jag skrattade, jag tyckte att ja, det där var ju roligt, men jag skrattade inte. Att det blev väldigt platt.
Mm.
Och då var det så, men vad är det du känner? Ja, men det vet jag ju inte.
Nej.
För att har du brutit, tänker jag då, när man också läser boken, att har man brutit ner kroppen och det mentala under väldigt lång tid, så kanske man måste också ge det tid att komma tillbaka.
Ja.
Att den tiden kanske man måste se till i andra änden också, men att då är man i alla fall på väg åt det andra hållet.
Ja.
Så hur ska man göra, tycker du, att när man ska liksom ta det här, att acceptera att det tar tid?
Absolut.
Och inte skapa en stress i att göra en quick fix.
Ja, nej, men det är ju jätteviktigt. Alltså det är 9 år sedan nu. Och om jag räknar då från att jag var sjukskriven och sen började komma tillbaka. Och det har ju varit, alltså 9 år känns ju hur lång tid som helst. Men jag har fortfarande otroligt mycket kvar att lära på många sätt. Och det är också med återhämtningen. Jag är inte lika stresstålig som jag... Ja, den är tudelad. Jag vet inte om jag var så himla stresstålig egentligen innan. Nu när jag förstår mer hur jag fungerar. Men det är att tro att jag ska kunna bli den jag var innan jag blev sjukskriven. För det är lätt att vi gärna vill vara den här vi var innan. Man hade många hjärn i elden, kunde hålla många bollar i luften samtidigt och man var väldigt produktiv. Det är oftast en bild vi har med oss.
Den vi har varit.
Den vi har varit, ja, den vill vi gå tillbaka till.
Ja, det är också lite grann med trygghet. Alltså att jag är trygg i den rollen.
Precis.
Den kan jag.
Ja.
Jag kan inte det här nya som väntar.
Nej. Och där är det ju lite, dels om jag tittar utifrån mig, varför skulle jag ens vilja gå tillbaka till henne? För hon, alltså... Hon och mitt samarbete, det ledde ju faktiskt ingen bra stans. Mm. Det tog ju stopp. Och istället då, för att försöka hitta den, att vara mer nyfiken på vem man kan komma att bli. Vem är det som finns här innanför egentligen? Den har hjälpt mig otroligt mycket. Att mer nyfiket utforska mig själv. Som på nytt. Vad tycker jag om? Vad får mig att må bra? Vad gör mig glad? Och vice versa, vad tycker jag inte om? Mm. Och det blir någonting helt annat. För det skapar ju också ett utrymme för att lära på nytt. Mm. För det är lite det jag känner att jag gör. Och jag gör det fortfarande. Jag är inte klar. Jag går in i prestationer. Jag utsätter mig för situationer fast jag egentligen skulle ha sagt nej. Det är klart att det här, vad sa vi, inte lever som vi lär, vi lever och lär. Och det är också lite att se på sig själv med nya ögon. Vem vi kan komma att bli om inte annat.
Och vara snäll mot sig själv.
Ja, verkligen.
Men just det här att om man känner att man vill ta det här ansvaret nu, att jag vill förändra för att jag mår inte bra där jag är, och jag vill ta det ansvaret och jag behöver hjälp.
Mm.
Det kanske är olika fall, men vad skulle du säga är liksom, vart ska jag gå någonstans för att få hjälp?
Jag hade ju tur, eller jag hade mitt företag som jag var anställd på, där hamnade jag hos företagshälsovård. Och jag fick ju börja gå hos en beteendeterapeut, vilket var jättebra för min del att faktiskt prata kring beteenden. För det är ju oftast, vi behöver ju gå inåt och vi behöver hjälp med det. Så att någon form av samtals terapeut, skulle jag vilja säga, är jätteviktigt. Att bara få uttrycka allt vi bär på inom oss. För det är betydligt mer än vad vi tror. Men att få sätta ord på hur vi upplever. Om det är så att vi mår skitdåligt och helt slut. Men att vi bara får...
För de ställer också de frågorna som... Ja. Du sitter ju med svaren själv. Men det kan vara svårt ibland att ställa sig de frågorna och få de svaren.
Ja.
Men att ha någon som bollar och också hör det utifrån. Så samtalsterapi. Men då för att komma till det så kan man då gå till exempel till... Alltså inom företaget om man jobbar med det.
Ja.
Eller liksom kontakta... någon husläkare eller någonting för att säga när man känner igen sig till exempel i några av de här symptomen. Precis. Som vi har pratat om tidigare.
Ja.
Att det finns en misstanke att nu är det nog.
Ja, många alltså, de flesta har väl företagshälsovård idag och, att man, och då är det ju helt enkelt att i det här ta ansvaret, be om hjälp eller det är ju sträcka ut till chefen att jag behöver hjälp. Och då kan man ju komma in via företagshälsovården. Och det är viktigt. Alltså, ensam är inte stark alla gånger. Utan vi behöver stöd och hjälp. Sen någonting som jag gjorde som var viktigt för mig. Det var att jag gick och tog både massage och healing. Och det är klart att det är om man har den möjligheten. Och det var... nästan avgörande för att jag skulle komma ner i kroppen. Det var otroligt, otroligt viktigt.
Kunde du slappna av första gången när du gick massagen?
Nej. Nej, men däremot så var det ett fokus på kroppen. Jag kände ju, jag liksom hade försökt fokusera på vart hon hade händerna och hur det kändes. Det gjorde ju fruktansvärt ont. Så att det var ju lätt och liksom ha fokus på smärtan på så sätt. Men det vart ändå en närvaro i kroppen som jag behövde.
Och kemiskt också så beröring utsöndrar det här oxytocin.
Ja.
Som också sänker stresshormonen.
Precis.
Så det är ju en också en del förutom att man mentalt får börja tänka på andra saker. För vi pratade lite grann om det när vi satt och pratade, ska vi säga då, typ en halvtimme innan vi började spela in. men just det här att man, om man till exempel mediterar. För jag har ju en app nu som jag försöker få till 10 minuter varje dag. Och då pratade vi lite grann om att ibland kan det vara svårt att meditera för att tankarna flyr åt olika håll. Och jag som ADHD har ju väldigt svårt, liksom popcorn i huvudet hela tiden.
Ja.
Men att jag då hade guidad meditation. Som någon, så att jag kan fokusera på någonting. Och i den som jag gjorde nu senast så var det väldigt tydligt så här, känn in vart känns det i kroppen. Lite grann som att nu fick du hands on i massagen.
Ja.
Att du fick fokusera på någonting, vart känner jag nu.
Ja.
Men det gjorde också så att det nästan som en liten, det lät nästan som en meditation lite grann när du fick massage, för att på ett annat sätt. För meditation behöver ju inte alltid bara vara att man
sitter
stilla, utan det kan vara att gå ut och gå i skogen eller att man kan hitta andra sätt för att nå dit.
Ja.
Men det låter nästan lite grann som en meditation när du fick massagen och fick hjälp med att fokusera på där och då.
Ja. Jo men så är det ju faktiskt. Och det är ju lite det vi pratade om innan också, det här att jag, för mig att gå på fjället till exempel i lugn och ro, i stilla takt, ingen stress åt något, ha ingen tid att passa. Det är ju också en form av den känslan att vara närvarande här och nu. Men jag tror, om vi går tillbaka till det här just i början, eller att vad skulle jag behöva för någonting? Jag behöver ju förändra någonting. Så är det ju alltså samtal. Det kan jag ju verkligen säga är viktigt. För det spelar egentligen ingen roll hur medveten vi än är, så behöver vi få ett utifrån perspektiv också. Och speciellt någon som är liksom professionell utövare, som du säger, ställer de rätta frågorna. Och sen vill jag ju också skicka med det då att om det är prestationsprinsesser nu som hör det här, att vi går ju inte till en terapeut heller för att visa att vi är duktig. För så ville ju jag göra i början, liksom komma på de rätta svaren. Eller att jag vågar ju inte ens erkänna vissa saker i mig själv. Och det är ju också så viktigt, bara kavla upp byken.
Det är väl där också det är viktigt att det är de här professionella som du säger, för att de många är genomskådare. Vissa kan ju faktiskt lura dem, men många gånger så genomskådar de ju det och fortsätter att ställa frågan en gång till.
Precis, och kommer från olika håll. Det är ju det som är så bra, att det, man tycker man har smalnat av här. Är det vattentätt? Nej, det finns ingångshål.
Men kan du känna att man försöker då, för du pratar ju mycket om det här med vad som har hänt efteråt och att fylla livet med mening. Jag tror det var Christer Olsson som var här som sa att vissa kan säga så här, att vad är meningen med livet? Men att det handlar om att fylla ditt liv med mening. För då blir det en mening. Alltså det är inget, man kan inte bara sitta och vänta på att en mening ska komma till den, utan att hur kan jag finna en mening i mitt liv? Och hur hittade du det?
Det är ju oftast de små sakerna som gör den stora skillnaden. Och det vart så tydligt där. Det var ett tillfälle när jag var sjukskriven. Jag satt ute på altan en morgon, och det var så där, började bli värme i luften och solen sken från himlen och man kände hur den började värma upp i huden, eller värma upp på huden. Och så fick jag en känsla bara att jag ville så här, skulle göra lite fint på altanen och plantera små saker. Och där var det ju också en sån enkel sak. Bara sitta och gräva i lite jord, plantera en blomma, göra lite fint. Det skapade en meningsfullhet. Verkligen, att bara få sitta med det där. Eller dricka min kopp kaffe på morgon i lugn och ro. Bara sitta och fundera en stund. Det är också verkligen, det är så små saker som har varit jätteviktig för min del.
Tänk hur många gånger man har druckit kaffe på morgonen och inte ens funderar på vad kaffet smakar.
Nej, precis. Eller att man tar en on the run. Istället för att ge, eller bara när man ställer sig i duschen på morgon och bara känna värmen ifrån duschstrålarna, och kanske om man har golvvärme, hur otroligt skönt det är att stå på det där golvet.
Ja, och som pratade om när man tvättar håret. Om du ändå ska tvätta håret, så kan du ju känna vad skönt det är när man ser hårbotten.
Ja.
Du är ju ändå där.
Ja.
Så var där och fundera inte på nästa möte. Om du är i tid eller inte. Utan det handlar kanske om närvaro då i det man gör och det man ser.
Ja.
Men för du skriver ju också om tacksamhet. Att man känner tacksamhet över de här små sakerna också. Mm. Att det ger ju en... Alltså, jag kan ju känna att jag ler när jag säger tacksamhet.
Mm.
Vilket betyder ju att det är någonting som gör mig gott.
Ja, precis.
När kan du, liksom små saker som du kan känna så här tacksamhet över, som gör att du får ett välbefinnande?
Nej men det är ju, jag kan ju känna tacksamhet för så otroligt mycket, och det är ju de här små bitarna. Jag är jättetacksam för att jag har den möjligheten att sitta den här stunden på morgon med min kaffekopp och bara sitta och fundera eller filosofera. Det tycker jag är fantastiskt. Jag är jättetacksam att få bo där jag bor och ha liksom närheten till naturen. Det tycker jag är mest fascinerande, över att bara ut och strosa i naturen. Det har jag gjort i alla mina år, men jag har inte sett den förut. Så det är ju också att jag är tacksam över. Jag är jättetacksam för hela min... Det är ju lite större, men den här resan jag har fått gjort med mig själv, även om den har varit skitjobbig, så är jag så tacksam över att jag faktiskt börjar värdesätta mig själv mer, och att jag tar ansvar för mitt liv och leder mig dit jag vill.
Men kan du känna att du också, att det har också blivit, du har ju också blivit ärr av den här stressen? Alltså, för det skriver du också om. Och att man kanske ska vara medveten om det. Att det är ju ingenting som helt försvinner.
Nej.
Utan det kan ju pocka på ibland. Om man känner att de där ärren finns kvar.
Ja.
Vad skulle du säga är de tydligaste ärren hos dig?
Nej, men jag tycker inte om stress. Det är alltså när det bara går i ett och det känns som att jag har inget start och stopp, för det är klart att jag går ju dit också. Jag fungerar inte. Jag kan inte. Det är ju som reptilhjärnan, amygdalan slår på då. Jag får ju nästan tunnelseende. Jag funkar liksom inte när det blir för mycket. Och jag tycker att jag går lätt upp i varv och rycks med i det där, så att jag behöver ju verkligen, jag får ju alltid backa bak på något sätt och liksom, men stopp här nu går det för fort. Men det tempot som jag har levt i tycker jag inte om längre. Alltså jag tycker inte om det. Och det är ju, i perioder så är det ju mer att göra. Men jag kan inte riktigt, jag kan inte säga att jag riktigt mår bra utav det eller kan hantera det. Och egentligen så tycker inte jag att det är ett R, utan det känns som rätt sunt att kroppen faktiskt inte, eller att den svarar på ett sätt som jag hör nu. Så att det är väl, jag ser det inte riktigt som ett R. Någonting som är ett R, det är ju just minnet. Att det har ju ändå blivit lite till tuffsat. Jag kommer inte ihåg vissa saker bakåt i tiden. Och det tycker jag är jättekonstigt. Det är som att det har blivit överskrivet data i hjärnkontoret. Alltså minnen som, ja men längre tillbaka, som jag tycker jag borde komma ihåg. Det är som helt borta. Och samma sak det här att komma ihåg saker framåt. Jag måste skriva ner. Förut kunde jag ha saker i huvudet och kunde komma ihåg. Och nu kan jag inte det. När det blir väldigt mycket runt omkring, då är det ner på papper eller anteckningar i telefon eller något sånt. Där, och på ena sidan är väl det också ett sundhetstecken egentligen. Men det är ju en liten frustration där det är direkt i hjärnan som inte riktigt funkar om det blir för mycket.
Men du har hittat också ett förhållningssätt att hantera de situationerna.
Ja.
Och det är väl det som handlar om den nyfikenheten som du pratar om. Ja. Vad behöver jag nu?
Ja.
Ja, jag behöver inte hålla allting i huvudet. Jag skriver ner det istället.
Alltså ja.
Hitta alternativ till det så att stressen över att gå och hålla någonting i huvudet hela tiden, den behöver inte finnas där.
Nej.
Så att när kan man göra så då att man till exempel reflekterar över att den här, nu känner jag mig stressad i den här situationen, varför gör jag det och hur kan jag göra på ett annat sätt? Hur kan jag avlasta?
Ja. Och det är ju även i det, så är det ju också att titta på, ja men behöver jag göra allt det här? Kan jag delegera ut någonting eller kan jag be om hjälp? Att faktiskt, att det är så lätt att hamna i att man står ensam och att man ska klara allting själv. Men att faktiskt ta hjälp av dem man har runt omkring sig.
Det här med att vara sann mot sig själv, för det är någonstans där som du landar till slut för att leva det livet som, och vara friheten att vara jag, som boken heter. Är det lätt att vara sann mot sig själv idag?
Ja, men det är lättare. jo, men det är såklart det är. Och dels är det ju tack vare den här resan. Jag skulle vilja säga tack vare den här utmattningen. Jag är tacksam för att det hände. För att jag har lärt mig så otroligt mycket om mig själv. Men det har ju också skapat en trygghet i mig själv. Och att jag är okej som jag är. Herregud, jag skulle ju aldrig ens ha suttit här om det hade varit för 10 år sedan. Jag hade ju aldrig vågat kliva innanför dörren. För det är ju också liksom i mig själv. Att jag är inte tillräcklig och jag kan inte lika mycket som hon. Alltså sånt hade jag haft med mig då. Nej, men det är, jag följer med det som ger mig energi, det jag tycker om. Sen är det klart att ibland är det ju, går jag ju emot. Och det känns när jag gör det. Så jag försöker att liksom hålla, att vara ärlig mot mig själv. Det är väl framförallt det. För det är klart att vi gör ju saker ibland som vi kanske egentligen inte vill. Eller som kanske inte är det bästa. Men att faktiskt vara ärlig med mig själv. Och titta på det där. Ja, nu var jag här igen. Och vad beror det på? Och vad hade jag behövt göra istället? Återigen den här dialogen.
Och precis, den, när det är någonting som, om man ifrågasätter sig själv och sådär, är det här sant för mig?
Mm.
Då kan man ju säga att ja, men det är det jag vill.
Mm.
Men är det sant?
Ja.
Alltså att man nästan ställer frågan två gånger.
Ja.
Den är, tycker jag, är väldigt bra. För ibland så kan jag svara på frågan ganska snabbt. Så här, ja, men det är sant. Eller så här, jag kan inte det här. Är det sant?
Ja.
Nej, jag har ju aldrig försökt.
Nej, precis. Och just i den där, den här första svaret. För då kan det ju oftast vara en rädsla som dyker upp. Mm. Som gör att, nej, jag gör det inte. För det var ju något superintressant. För det är ju verkligen en del i att vara sann mot sig själv. Jag har gått så många omkrokar i livet. Eller omvägar för saker som jag har varit rädd för att gå dit. För jag är rädd för att bli förlöjligad eller förminskad. Eller vad det än har handlat om för rädslor. Så jag har valt att inte göra. Nu är en del i min resa att göra fast jag är rädd. För att jag tänker det att när jag blir rädd. Då är det viktigt. Det är som att jag började dansa när jag var i 43 års ålder. Och så bara nu senaste helgen så hade vi show då på Storsjöteatern. Det var 400-500 personer som har tittat. Jag har varit med några år. Men det är också en sån som jag har bara suttit och tittat på. Och önskat att jag hade vågat. Och så har jag haft 1000 ursäkter till att inte börja. Men sen när jag väl klev in där. Så jag älskar det ju. Och jag visste att jag skulle älska det innan. Men jag var ju rädd. Och då var jag ju inte sann. Men när jag väl klev in i det. Fast det är skitläskigt. För det är läskigt att kliva in på nya arenor. Oavsett hur arenan ser ut. Så är det ju skitläskigt.
Mm.
Men när vi gör det. Och faktiskt vågar utmana oss i den rädslan. Det är ju då den här utdelningen kommer. Att man får bekräftelsen i sig själv. Ja, men jag kan det här. Och jag tycker vill det här och jag tycker det är roligt. Mm. Det är för mig att vara sann. Verkligen.
Och det ska jag säga också, för jag sa ju det, man ställer frågan två gånger. Det är Byron Katie som jag var lyssnade på. The Works.
Hon,
och den har jag verkligen fått användning av. För du skulle ju kunna säga till dig själv att kan jag börja dansa? Nej, det kan jag inte. För att du kanske är för gammal. Och man hittar alla olika ursäkter. Ja. Men är det sant?
Mm.
Ställer man det igen och då säger ja, nej, det är det ju inte.
Men, nej.
Alltså, och då har man lätt att komma igenom den där ifrågasättningen. Alltså att man inte, vi har ju en förmåga att säga nej först och ja sen.
Mm.
Istället för att säga ja på en gång och sen kanske så här, jaha, nej, det här gick ut. men för att vara liksom lite på den säkra sidan på något sätt så säger vi nej först.
Precis.
För tänk om jag inte klarar av det.
Ja.
Så att säga ja eller ställa frågan två gånger om det är sant.
Ja. Den är bra.
Mm. Men om du tänker då att man ska liksom, för att gå vidare, vad skulle du säga varit de viktigaste delarna? Nu kan vi ju summera lite grann till det vi har pratat om. Och inte falla tillbaka, utan att liksom, vad var de viktigaste delarna för dig att ta dig vidare?
Ja, nej, men det absolut viktigaste, och det var ju det jag berättade om från början, det var ju för det första att komma till insikten att jag faktiskt jag var en del av att jag hade hamnat där jag hamnat. Och att om jag också har lyckats driva mig dit. Så behöver jag också hitta andra sätt. För att leda mig själv till ett mer välmående liv. Så den har ju varit jätteviktig. Sen är ju såklart, om jag ser till början. Under sjukskrivningen. Det är återhämtningen. Alltså den är så viktig. Att tillåta sig själv. Att landa. Och att man får utrymmet. För första tiden, då var det lite så här svajigt med försäkringskassa och läkarbesök. Och det var en väldans anspänning. Och varje läkarbesök så ska man ju samla kraft. Och så ska man ju försöka
ta. När man inte har kraft.
När man egentligen har den inte. Om man har inte ens, skulle läkaren ställa frågan, vill du sjukskriva det? Så skulle man ju inte, jag skulle ju inte säga ja där och då. Utan, för då är ju prestationsprinsessan ännu starkare. Så att man får det här lugnet i början, utrymmet att bara landa. Göra de här, sitta på en stubbe i skogen eller på en parkbänk och bara tillåta sig att vara, så att man kommer ner i kroppen. Den är otroligt, otroligt viktig.
Det tycker jag är så fint också, som man har känt igen när du har pratat, att det är ju, det är en vändpunkt. Och förändringar kan ju vara jobbiga. Jättejobbiga.
Ja.
Men att komma ihåg att förändringen sker ju för att det ska bli till det bättre.
Ja.
För att orka sig igenom de här små förändringarna som också är stora för en själv. Men tittar man på det i efterhand så kanske de är små.
Mm.
Men de är jättestora där och då.
Ja.
Men att i den här förändringsprocessen så gör man ju den för att det kommer att bli bättre.
Ja, precis.
Och att man faktiskt har kommit till en vändpunkt.
Ja, ja men det är... Jag tänkte på det bara häromdagen. Att vad har jag för alternativ? Antingen så fortsätter jag som jag gjort. Och då ser jag det mer som en, liksom en konstant utdragen slitsam smärta kanske. Den vägen, om jag hade fortsatt där. Kontra den väg jag valde, så var det ju jobbigt. Och har ju varit otroligt slitsamt att ta sig igenom den inre världen helt enkelt. Men den är ändå kortsiktigare och ger större utdelning på sikt i form av ett välbefinnande. Så oavsett vad vi väljer så kommer det ju att kosta på. Det kommer ju krävas någonting av oss. Så är det. Men att välja någonting som är till sin fördel kommer att ge utdelning på sikt. Inte bara för mig själv, men utan även för min omgivning. Så de två valen tycker jag är viktiga att ha med sig. För det är smärtsamt att förändra. Även om det är till det bättre. Men jag tänkte en annan sak som är viktig också. Det är ju hjälp och stöd. Mycket kan vi göra själv. Men vi behöver också hjälp. Den har varit viktig för min del. Och tar fortfarande hjälp. Liksom i olika... Ja, men när man kommer till olika delar i livet. När man känner att nej, men det här... Nu har jag fastnat i en tankevurpa. Det här tar jag mig inte ur. Ja, men då är det så otroligt skönt att kunna bolla med någon. Eller om jag går till en coach. Eller... Den är fortfarande viktig.
Och jag tycker att det är så härligt också att jag kallades för kan själv när jag var liten. och har nog varit det väldigt länge. Men också tacksamheten över att få bli äldre är också att jag kommer till andra insikter. Och är det någonting som är bland det bästa jag har lärt i 50-årsåldern, så är det ju att be om hjälp.
Ja.
Och dels att kunna gå och prata med någon som är professionell. Mm. Men också de här små sakerna. Att så här, jag ska skriva upp en gardinstång. Alltså, jag ska hinna med det. Varför kan jag inte fråga om någon kan hjälpa mig att göra det? För jag älskar ju om någon frågar mig om hjälp. Ja. Att det är en gåva till någon. Du besvärar inte någon om du ber om hjälp.
Nej.
Som du har runt omkring dig. Utan det är ju faktiskt någonting som är fint. Och det med sårbarhet, att man ska vara så stark hela tiden. Så tycker jag att jag brukar säga att jag är skör. Och att vara skör är också en styrka.
Mm.
Många gånger. För att, eller jag vet inte, det är en styrka. Men jo, men jag tycker att det är en styrka. För att många gånger har man trott att det inte är okej att vara skör. Jag tycker att det är fantastiskt att få vara det.
Ja.
Att säga, gud, jag behöver inte vara stark. Alltså, nej, så jäkla skönt. Jag får vara lite liten nu.
Mm.
Släpp allt det andra. Jag ska nästan slappna av i det.
Mm.
Och därigenom fråga någon annan om, men kan inte du hjälpa mig? Jag orkar inte.
Nej.
Jag vet inte om min son skulle, bara det här att vi skulle laga mat. Och så sa jag till honom, vet du vad, jag orkar inte laga mat idag. Jag bara, nej, jag gör det jättegärna.
Mm.
Ja, bara det. Han gör det dessutom jättegärna. Jag tror att jag ska vara den här perfekta föräldern som alltid ska ha mat stående på bordet när jag kommer hem. Men han tycker också om att få vara delaktig.
Ja.
Så att man inte tar ifrån andra heller det.
Nej, och den tror jag är ett jättebra perspektiv att ha med sig. För om man är hjälpare eller man vill finnas för andra, man vill hjälpa men man kan inte be om hjälp själv. Då tänker jag just där, vad är det för någonting som gör att man vill hjälpa? Är det den här känslan då? Att man verkligen kan bidra till någon annan. Den är ju fantastiskt fin att få bära med sig. Varför ska jag då vara så snål med att låta någon annan då, eller frånta någon annan person den upplevelsen att faktiskt få hjälpa mig tillbaka. För det är ju det jag gör. Genom att jag inte ber om hjälp eller tar emot hjälp, då är jag ju ganska så snål, tycker jag, då mot den personen. För då får ju inte den uppleva den här känslan att få bidra till mig.
Nej, och där också tycker jag att när man bekräftar andra för det de gör eller det de är, där bekräftar jag ju andra att de blir betydelsefulla för den de är.
Mm.
För att jag vill just ha dig där för att jag tycker om att just du hjälper mig.
Ja.
Sen behöver inte den personen vara bäst på att skruva upp gardinstänger, men jag känner att det är skönt att, alltså att den får känna att jag som människa fick hjälpa dig.
Mm.
Att vi hjälper varandra också att bli bekräftade i den vi är.
Mm.
Utan att vi egentligen tänker på det. Så precis. Är det väldigt fint i den delen. För vi måste behöva ge varandra mer styrka i den vi är. Än det vi presterar.
Ja.
Vi ska försöka avrunda här nu. Det är så spännande. Men jag är lite nyfiken. Vad är du nyfiken på?
Och vad jag är nyfiken ja. På? Oh, nej men jag är ju väldigt, väldigt nyfiken på människan. Ja. Det är ju min passion och min nyfikenhet i livet. Alltså människan, den som är bakom prestationerna och titeln. Det är också kopplat till beteenden. Varför vi gör som vi gör. Vad är det vi har med oss i ryggsäcken som påverkar oss? Det är bland det roligaste jag får vara med om. Nu i mitt yrke, det är just mötet med människan. Även om jag sitter med högt uppsatta ledare en del, så är det fortfarande människan bakom. Och det är så häftigt att få ta del av. För det som jag sa i början innan vi började spela in, att någonstans är vi ändå så lika bakanför våra roller. Alltså vi har det här hjärtat med oss allihopa. Vi sitter med liknande rädslor. Vi har olika med oss i bagaget och olika bakgrunder. Men ändå så kan man se en kärna i varje individ som jag tycker är så spännande. Det är jag nyfiken på.
Vad härligt. Boken som du har skrivit heter Frihet att vara jag. Och är det så att man någonstans känner att det finns en, signalerna i kroppen har visat sig väldigt tydligt, eller kanske bara också det att man kanske har människor runt omkring sig som man kan se. Jag tycker ju att den här boken är så himla fin att läsa. Den kan vara jobbig för vissa eftersom jag själv tyckte det var lite jobbigt ibland, men jobbigt därför att jag blev påmind om saker som är väldigt viktiga för mig, som jag inte liksom alltid tänker på, och jag lever och lär. så verkligen att rekommendera, för den är ärlig och du använder ett väldigt härligt språk som man lätt tar till sig. Så jättefin bok, och tack snälla Camilla för att du kom hit. Vi ska få lyssna på en låt som du vill avsluta med.
Ja,
ja.
Och tack för att jag fick komma hit också.
Ja, superhärligt.
Ska jag berätta om låten?
Ja,
ja. Det är ju Don't Stop Me Now med Queen, eller Queen. Och det har ju blivit en favoritlåt. Dels har dottern och jag poppat den rejält, men i den här förändringsresan så har den ju varit, det känns som att den är jag, och det är även min dotter, att vi på något sätt, ja nej men herregud, nu kan ingenting stoppa oss. Så det är verkligen en frihetskänsla i den låten. Jag tycker den är helt fantastisk.
Då tar vi och lyssnar på den.
Vi
tack
gör
snälla
det.
Camilla.
Tack. Själv. Having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger.
I nästa veckas avsnitt ska det handla om ett extremt äventyr. Jag träffar Stefan Erlandsson som till vardags jobbar som business development manager på Björn Borg. Men 2014 så rodde Stefan och hans kompis över Atlanten och blev de första svenskarna att göra det helt utan hjälp utifrån. Vi pratar om förberedelser, teamwork, att hantera oförutsägbara händelser och att nå sina mål. Lärdomar, erfarenheter och insikter som många av oss kan ta med oss i vår vardag. Stefan har en fantastisk energi och en så intressant historia. Missa inte nästa veckas avsnitt.